Kapitel 17. Publikaner och syndare. Sture begrundade pastor Kallviks ord. Tack, jag tror jag förstår hur du tänker. Det är lätt hänt att man blir likgiltig här i tiden. Det känns som om man omges av ett ständigt brus av röster som vill få en bort från Jesus. Den erfarenheten delar jag också. Den anstöt som finns i världen är mycket stor, ansåg Löscher för 300 år sedan. Knappast är den mindre idag. Men vi får vakta oss så att vi inte skapar ännu större anstöt med vårt sätt att kommunicera med omvärlden. Vad menar du med det? Kommer du ihåg att jag sa att det var tre frågor man skulle ställa sig själv innan man företar sig något på de fria tingens område? Vem är jag? Vad ger det mig? Och för det tredje, vilka exempel ger jag åt andra? Jag menar, vilket vittnesbörd ger du om dig själv, inför andra kristna och inför världen? Är det något särskilt du tänker på? Har du något att anmärka på mig i fråga om det här? Sture, ärligt talat har jag ibland reagerat negativt på vissa bilder du har lagt upp på Facebook och Instagram. Det har kunnat vara någon bild från en utekväll med kollegorna på jobbet där ni sitter på en uteservering med ölglaset i handen och massiva portioner mat framför er. Så du menar det är fel att göra det? Nej, inte direkt. Jag tror att man kan ge ett gott vittnesbörd också i sådana sammanhang och visa prov på karaktär, till exempel genom att dricka måttligt. Tycker du om öl så ta en för att visa för dina icke-troende vänner att kristendom inte går ut på att leva i askes och att försaka saker och ting. Men låt bli att ta en till för att visa att man kan njuta av livet också som nykter. Det är lite som prästen i Bohuslän som vid hembesök tackade ja till det första glaset som bjöds honom för att reta den vitklädda djävulen, medan han lika taktiskt tackade nej till det andra glaset för att reta den svartklädde djävulen. Samma tänkesätt kan man tillämpa på mat också. Du vet, frosseri är också synd. Och man måste inte äta sig proppmätt även om tillfälle ges. Det var en klok man som en gång gav mig en bra tumregel. Ta alltid en färre än du skulle önska. Det kan sen vara fråga om kött eller kex eller vad som helst. Står du och funderar om du ska ta en bit till av kalopsen så låt bli, sa han. Det är bra att öva sig i måttlighet också när det gäller mat. I vår tid glömmer vi ofta att Bibeln varnar synnerligen strängt också för frosseri och inte bara för dryckenskap. Men som sagt, jag tror att det går att ge ett mycket bra vittnesbörd också på en utekväll med gänget, om man upplever att man behöver vara med där. Det är ju förknippat med vissa frestelser det också. Men det är lite knepigare att ge en rätt bild av restaurangbesöket på sociala medier efteråt. Den som ser bilden av dig med halvliter stopet i handen fick aldrig höra dig säga att det räcker med öl för dig, att du aldrig tar mer än en öl per kväll och så vidare, utan de kan lika gärna tro att du har levt oskickligt, om du förstår vad jag menar. Jo, jag förstår. Men menar du att det finns någon oskriven lag om att man bara får ta en öl per kväll? Nej, ingalunda. Gränsen går vid berusning. Men eftersom det inte är så lätt att märka när den gränsen är nådd, är det bra att ha en regel för sig själv. Själv håller jag mig till en öl-regeln i alla väder. Då ger man både egen rättfärdigheten och frestaren på truden. Samtidigt kan det vara skäl att föreslå någon annan aktivitet för kollegorna än att samlas vid krogen? Varför inte göra något vettigt istället? Spela golf, fiska eller något annat än att sitta och äta och dricka hela kvällen? Okej, men förstår jag dig rätt nu? Du tycker alltså inte att man ska lägga ut bilder från utekvällen med gänget? Jag tycker man ska tänka på vilka signaler det kan ge till svaga bröder och till ungdomen. Vill vi se vår ungdom tillbringa sina helger på krogen eller vill vi se den på kyrkans ungdomssamling? Var får man mera näring för den odödliga själen? Det är ju vår tid väldigt utmanande att få de unga att bli kvar i kyrkans verksamhet, även om vi vuxna är goda förebilder. Grupptryck och trender är något som påverkar unga kristna väldigt mycket i vår tid. För icke-kristna vänner handlar helgerna om fester och vilt leverne, och det är lätt att man som kristen känner sig utanför. Har man då dessutom kristna förebilder som ser ut att leva i samma nöjen som de icke-kristna skolkamraterna, så blir det säkert ganska förvirrande. Allt är inte som det ser ut vid första anblicken. Men hur ska en ung kristen som bara ser flödet på Instagram kunna veta det? Sture Stark är ingen supput, men han var mer eller mindre tvungen att befinna sig på krogen med sina vänner, så han tog en öl och sedan fick det räcka för hans del. Men hur ska Kalle Konfirmand kunna veta det när han ser bilderna från utekvällen? Jag förstår hur du menar. Men kan du ännu utveckla det där med var mer eller mindre tvungen? Dåligt sällskap fördärvar goda vanor, säger Paulus. Jag tänker som så, att det inte bara är själva stället, krogen eller restaurangen, eller det faktum att man dricker öl som kan väcka anstöt. Sällskapet kan också göra det. Du menar att man inte ska äta med publikaner och syndare? Jag tycker inte att man ska känna sig tvungen att göra det, oberoende av omständigheter. Förstå mig rätt, jag har aldrig känt mig bekväm i sammanhang där jag har upplevt att jag har varit intellektuellt överlägsen. Om denna överlägsenhet har sin grund i att de övriga deltagarna har diskvalificerat sig själva genom ett överdrivet alkoholbruk. Detta är inte detsamma som att hålla sig för god för att umgås med syndare. Men jag umgås hellre med syndare som inte medvetet har försvagat sitt intellekt, om än bara temporärt. Okej, där är vi överens. Man känner sig lätt som en pelikan i öknen när alla andra i sällskapet är påstrukna och pratar en massa konstigheter hela tiden. Så är det. Och jag tror att vi måste våga tala om det där med sällskap också. Vi nämnde redan om grupptrycket som framförallt våra unga utsätts för. Men nu finns det skäl att tala om dåligt inflytande bland oss vuxna också. Den rättfärdige väljer sitt sällskap. Inte på grund av självgodhet utan snarare på grund av självbevarelsedrift. En kristen är ju en ny skapelse och som sådan väsensskild från icke-troende människor och från vad hon själv tidigare var. Att vara en ny skapelse innebär inte att man har låtit sin gamla människa gå grundkursen i vett och etikett, eller etik för den delen, utan den nya människan är något helt nytt. Hon är skapad till likhet med Gud. Paulus illustrerar skillnaden på följande sätt. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Ljuset och mörkret är varandras motpoler. Vad har ljus gemensamt med mörker? Frågar han i andra Korintierbrevet 6. Och vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? I den första saltarsalmen sägs det: Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Att det finns en skillnad mellan Guds rike och världens rike är något som förutsätts i bibeltexterna. Andra kor 6, som vi redan var inne på, är ett väldigt kraftfullt ställe. Men vi kan också tänka på första Petrusbrevet 4. Där skriver aposteln: Länge nog har ni levt som hedningarna vill, i orgier, begär, fylleri, supkalas, vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. Den nya födelsen för med sig ett inte längre. Det är fråga om ett saligt inte längre och inte det inte längre som Lots hustru kanske kände när de vandrade bort från Sodom. Detta inte längre finns också i Efesierbrevet 4. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför är de okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Sture hade suttit en lång stund och lyssnat och hans ansiktsuttryck blev mer och mer fundersamt. Orgier hade han inte ägnat sig åt och det försökte nog inte pastor Kallevik insinuera heller. Men visst kunde han känna sig träffad av orden om dåligt sällskap, fylleri och vilda fester, speciellt med tanke på att han skulle vara ett föredöme för de unga i församlingen. Han avbröts i sina tankar av att Kallevik fortsatte. Ja, du sitter väl här och tänker, Risto är bra gammalmodig han. Och det kan så vara. Men du ska veta att vi äldre går och bär på väldigt mycket omsorg om er yngre. Mänskligt sett har vi inte så jättelång tid kvar här i Jämmerdalen. Men ni ska kanske ändå vandra här i främlingskap länge, om nu Herren dröjer, vill säga. Och vi har inga skäl att tro att världen går mot att bli en mer gynnsam plats att leva i för Guds barn. Världen har alltid varit avogt inställd till Guds barn. Det finns ett kapitel i Bibeln som är särskilt lämpligt att läsa när vi känner oss trängda här i världen. Jag tänker på Hebreerbrevet 11 som handlar om trons hjältar i gamla förbundet. Där beskrivs på ett mycket trostärkande sätt hur också patriarkerna var gäster och främlingar i världen. Världen var inte värdig att hysa dem. De dog här i främlingskap utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det. Känslan av att vara en gäst och främling på jorden är något som Guds barn har delat ända från de första människornas tid fram till våra dagar. Tänk bara på de många sånger som har skrivits där detta har varit det bärande temat. Ta till exempel Paul Gerhards sång Ich bin ein Gast auf Erden eller de många sångerna på svenska med detta tema. Det är ett starkt vittnesbörd om att kristna i alla tider har upplevt främlingskap, ja rent av främlingsfientlighet här i världen. På tal om Paul Gerhard så är det gripande att läsa hans brev till sonen Paul Friedrich som han skrev 1676. Det är något av ett avskedsbrev och det är så fullt av omsorg och bekymmer om den enda son som överlevde honom själv och som ensam skulle vandra vidare i världen. Om du tillåter mig att hämta boken där det finns nedtecknat så skulle jag hemskt gärna vilja läsa ett stycke ur brevet för dig. Jo visst, kör till. Gerhard var ju en fantastisk psalmdiktare. Ja, min fars absoluta favorit. Tillsammans med Luther då kanske. Pastor Kallevik gick fram till sin gigantiska bokhylla och började skanna igenom volymerna för att hitta den bok han sökte. Tack vare att böckerna var systematiskt ordnade hittade han den ganska snabbt. Han bläddrade fram stället medan han återvände till sin plats. Nu ska vi se. Förresten, boken är på finska så jag översätter i farten. När jag nu har uppnått en ålder av 70 år och lever i det glada hoppet att den gode guden snart ska befria mig från denna världen och föra mig till ett bättre liv än jag hittills har haft på jorden, så tackar jag honom först och främst för all den godhet och trofasthet som han har visat min kropp och själ ända från min moders liv till denna stund, ja allt vad han har gett mig. Vidare ber jag ur djupet av mitt hjärta att han skulle låta mig fara härifrån med glädje när min stund kommer, och ta min själ i sina faderliga händer och förunna min kropp en ljuvlig vila i jorden ända till den efterlängtade stora domedagen, då jag tillsammans med alla mina nära och kära och med dem som har varit här före mig samt de som blir kvar efter mig på nytt får vakna till livet och ansikte mot ansikte se min käre Herre Jesus Kristus, på vilken jag hittills har trott, även om jag aldrig har sett honom. Till min enda son som blir kvar efter mig lämnar jag endast lite jordisk egendom, men istället ett respektabelt namn som han inte torde ha någon orsak att skämmas över. Min son ska veta att jag redan när han var ett litet barn har överlåtit honom till att vara min herres och Guds egen, så att han skulle bli hans heliga ords tjänare och förkunnare. Vid det må han hållas, utan att bry sig om att det kommer att ge honom få goda dagar. Den käre guden vet nog råd med honom och förmår rikligen ersätta ett yttre trångmål med en inre hjärtats förnöjsamhet och med glädje i anden. Studera den heliga teologin i de rätta skolorna och på de oförfalskade universiteten och ta dig tillvara för synkretisterna, ty de söker det timliga och är inte trogna vare sig Herren eller människor. I ditt liv i övrigt ska du undvika dåligt sällskap och uppfylla din Guds vilja och bud. Framför allt, för det första, gör inget ont i hopp om att det ska förbli fördolt. Ty finns det en görare så finns det också en hörare. För det andra, bli inte arg annat än i ditt ämbete och i ditt yrke. Om du ändå märker att du håller på att bli arg, så håll munnen och säg inte ett ord innan du med allvar har läst buden och den kristna trosbekännelsen. För det tredje, blygs inför de kötsliga, syndiga lustarna, och när du kommer upp i den åldern när du kan gifta dig, ingå då äktenskap med Guds hjälp och fråga gudfruktiga, ärliga och förståndiga människor till råds. För det fjärde, gör människor gott även om de inte genast skulle belöna dig för det. Himmelens och jordens skapare har redan för länge sedan betalt dig för det när han skapade dig, när han gav dig sin käre son och när han i det heliga dopet tog dig till sitt barn och sin arvinge. För det femte, fly girigheten som helvetet självt. Var nöjd med vad du redligt och med gott samvete har tjänat ihop, även om det inte skulle vara speciellt mycket. Men om den gode guden skulle ge dig mer, så be honom bevara dig från att missbruka det timliga goda. I allt, be flitigt, studera de rätta sakerna, lev i frid, gör ditt arbete ärligt och stå fast i tron och bekännelsen. Så får också du en gång dö och skiljas från denna värld, förnöjd, glad och salig. Amen. Så långt Gerhard. Tänk att få ett sådant brev av sin far. Man kan riktigt känna den nöd och omsorg denne fromme man hade för sitt barn. Det var ingen lätt tid att leva, varken i andlig eller världslig bemärkelse. Hur gick det för sonen? Inte speciellt bra. Han hittade inget jobb. Gifte sig dock, men paret fick inga barn och hade det väldigt kärvt. Intressant nog figurerar en viss Valentin Ernst Löscher i levnadshistorien också. Han försökte hjälpa de unga tu, men det var inte lätt. Och Paul Friedrich lär ha dött 1716 i Berlin. Tråkig historia för släkten Gerhard. Men jag älskar det här brevet. Det finns så mycket visdom i det. Paul Gerhard hade ju ett väldigt strävsamt liv, kantat av dödsfall, förföljelser och fattigdom. Men ändå ger han uttryck för sådan förnöjsamhet i sina psalmer. Han hade blicken fäst vid hemlandet och inte på denna världens rikedomar och nöjen. Ja, vad ska man säga? Det egna livet känns så trivialt plötsligt. Samtidigt känns det väldigt tröstande att tänka på att här på jorden hade också tidigare funnits kristna som levt som gäster och främlingar här. Precis. Och när du läser Hebreerbrevet 11 så får du en hel sky av vittnen, en hel massa berättelser om hur Guds barn i tidigare generationer har haft det här på jorden. Det är som om de ville säga: fatta mod, Risto, det är bara korset. Det kära korset. Vi hade det också svårt här, men nu har vi kommit ur den stora nöden och får vila ut hos Abraham. Snart är det dags för lammets bröllop. Vi ses. Det finns en ton av en fjärran segersång i Hebreerbrevet 11. Nej du Sture, inte finns det något annat för oss heller än handen på plogen men hjärtat i himlen. Och när vi blir nedstämda och trängda här i världen så får vi hämta tröst från insikten att vi inte är de första som har haft det svårt. En kristen utan kors ej är, lodde dig ej bedröva. Tack Kristo för det uppmuntrande samtalet. Jag borde så småningom börja söka mig hemåt. Tack själv. Få saker är så trostärkande som att samtala om himlen. Jag för min del borde snarast och inte så småningom börja förbereda min predikan för söndagen. Jag tänkte behandla frågan om varifrån kraften kommer att leva gudfruktigt här i världen. Lago evangelium, du är ju lutheran du, så jag antar att det är det du åsyftar. Ni rör er med halvsanningar, unge man, men kom till gudstjänsten på söndag så ska du få det rätta svaret. Okej, vi siktar på det. Nu ska jag dra vidare. Tack för vägledningen, Risto. Adjö. Adjö. Risto var rejält trött och stressad efter detta samtal. Det kändes som om han inte gjort något annat de senaste dagarna än samtalat med mer eller mindre förvirrade själar. Visserligen hörde det till hans kallelse i livet och i Guds kyrka, men nu kände han sig väldigt utmattad. Det var väldigt spretigt i hans fårahjord. Det kändes som om han hela tiden var tvungen att rycka något får från ett dera diket. Sture hade visserligen gått framåt en del, men saknade han ännu den inre kompassen? Lyssnade han på den heliga andes förmaningar så att han kunde leva kristligt även om mamma och pappa inte var här och följde med honom? Han var också väldigt upptagen med vad en kristen får göra. Hur långt kan man gå? Men inte så värst intresserad av vad som tjänar till nästans uppbyggelse. Men samtalet hade ju slutat bra. Och han hoppades att det också hade berört Sture på något vis. Klasåter satt fast i andra diket. Legalismen. Det var svårt att få honom fri från det pietistiska spöket. Och dessvärre var det inte bara i fråga om adiafora som spöket red honom. Ett stort bekymmer var också den läromässiga likgiltighet som Klas hade antagit. Fredrik hade verkligen gått framåt och det kändes som om poletten kunde ramla ner för honom när som helst. Han var det största glädjeämnet för Risto för tillfället. Han och Klas hade stått varandra väldigt nära eftersom de hade samma andliga bakgrund. Men de hade nog utvecklats åt olika håll. Hos Fredrik fanns en ödmjukhet och vilja att lyssna som saknades hos Klas. Risto sände den helige ande en tacksam tanke för det verk han gjorde med Fredrik. Det var ett nöje att få stå vid sidan om och se när den gudomliga mästarläraren arbetade med själarna. Och Risto ville mer än gärna låna ut sin tunga för detta uppdrag. Det var mycket nu och han borde verkligen ta itu med söndagens predikan. Han hade så här långt endast valt texten för temapredikan, eller versen om man ska vara exakt. Och till råga på allt hade han lovat frun att de skulle göra en utflykt dagen därpå. Hon behövde ju få sin tid hon också. Och samtidigt var det bra att komma bort från de pastorala bestyren ett slag. Så om han skulle grovjobba med predikan ikväll, slappna av på fredag och sedan finslipa det sista med predikan på lördagsmorgonen, så skulle det nog bli bra. I bön om den helige andes ledning gav han sig således i kast med ämnet som på engelska kallas gospel motivation, att motiveras av evangelium.